I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hallå, hallå, välkomna till ännu ett avsnitt av Elbilsveckan. Den här gången med mig, Kristoffer Gullin, men också med Peter Esse. Hallå Peter, hur är läget?
Tjena, tjena, det är alldeles strålande. För vi har ju en gäst med oss också.
Ja, visst har vi det. Vem är det vi har som gäst idag?
Haris Djavic, elbilsmacken. Nej, elmacken, där säger jag ofta fel. Men elmacken, det är där man oftast laddar elbilar då, så att elbilsmacken kanske går bra. Hej Haris.
Hej, hej, tack för att jag får vara med. Äntligen ett avsnitt igen tillsammans med, det ska bli jättekul.
Vi tycker att det är minst lika roligt att ha dig här faktiskt.
Tack.
Vi ska naturligtvis prata om elbilsladdning, som ni kanske gissar, i det här avsnittet. Men vi ska också prata lite om journalistkårens kompetens. Det har ju varit lite på tapeten och man kan bli lite frustrerad ibland. Är det kris på Volvo? Det är frågan. Det har ju kommit ut nyheter i veckan om att Polestar är värt noll och ingenting. Och eftersom Volvo äger en stor del av Polestar så kan det ju det vara dåligt. Och sen finns det lite andra grejer där också som kanske inte är helt hundra. Tesla har sänkt priserna. Woohoo! Massa pengar över till annat. Eller har de sänkt priserna egentligen? Det är frågan. Transportstyrelsen har bestämt sig för att inte stoppa Tesla från att använda sitt lilla kryphål för att få ut reggplåtar. Vi ska prata mer om det. Men först så har vi som sagt lite om journalistkårens kompetens.
Ja, vi ska väl börja och avsluta med egentligen prata laddning då. För att jag tyckte bara att det är problematiskt ibland när det kommer till att recensera bilar och man inte riktigt förstår hur elbilar fungera kanske. Det är inte så att jag vill ge en slänga till någon bred journalistkår här, utan väldigt specifikt byt bil. Och vi är faktiskt utanför landet också, för den här bilen hade danska registreringsskyltar. Det är byt bil som har testat NIO ET5 Touring och har då kommit fram till att det är en strömslukare med allt för långsam laddning. Problemet med det här var ju att man helt enkelt laddade en kall bil.
Ja, han beskriver ju i artikeln hur han har precis fått bilen. Det är 0 grader ute och han åker 100 meter till sin lokala snabbladdare och kopplar in kabeln och inser att det här går inte så snabbt.
Nej.
Och det kan man ju gissa sig till. Haris, vad säger du som elbilsexpert här? Om man har åkt 100 meter i 0 grader?
Alltså det är ju så att man kanske inte förväntar sig att en motorjournalist gör på det sättet. Men det är faktiskt så här att det är rätt så många elbilsförare som vill snabbladda bilen lokalt hemma vid. Vi ser ju det rätt så ofta att folk kommer, även bilar som är kapabla till att kunna förvärma batterier och kunna liksom ha möjlighet att kunna anlända med ett varmt batteri, åker kanske till en sladdare där man kanske har bommat och laddar på kvällen eller någonting sånt. Och så åker man en kilometer, två, och sen så åker man till en snabbladdare och förväntar sig något helt annat då egentligen, att man ska kunna snabbladda bilen på den här halvtimmen som är utlovat. Men istället kanske det tar 60, det tar 70 eller kanske till och med 90 minuter. Och det är klart att då uppstår frustration och man förstår inte riktigt vad som händer. Men journalister som recenserar kan man ju tycka att det kravet borde finnas, så att de ska kunna ha koll på det.
Finns det något trick som man kan använda sig av om man har 2 kilometer till laddstolpen? Eller är det liksom dömt att misslyckas?
Alltså just på 2 kilometer kan det ju bli problematiskt. Man kan ju sätta igång för klimatisering eller förvärmning på bilen. Förutsatt att man har då, kanske vissa bilar stänger av de funktionerna under 20, under 15, under 10%. Du kan helt enkelt inte förvärma via app eller via schemaläggning, så att det blir ju problematiskt. Så har man väldigt, väldigt låg energinivå, att man har ställt bilen på kvällen kanske då med 7-8%, ja, då är det svårt. Har du bara 2 kilometer snabbladdaren, då är det inte så mycket du kan göra.
Så är det ju. Och i det här fallet så handlar det ju helt enkelt om att personen i fråga som har testat bilen inte förstår grundläggande laddningslära, så att säga. Och det är ju som du säger, Harris, det kanske ingenting vi ska förvänta oss ifrån allmänheten, men samtidigt om inte ens journalisterna, i detta fallet en journalist, kan få ordning på det här, hur ska vi då kunna lära? Vårt jobb är ju någonstans att vi jobbar ju med konsumentjournalistik, så vårt jobb någonstans är ju att granska det som inte fungerar och förklara det som fungerar och hur det fungerar, och det misslyckas ju här ju. Det har också blivit lite populärt och slå på hur dålig laddning, alltså laddoperatörerna är i Sverige också, sådär att det är alltid, typ det har varit lite krönika och så vidare där man har fastnat på, man har lyckats hitta den här enda 50 kW laddare i en ort fylld med andra snabbladdare liksom. Det är lite som att åka till Gislaved och missa Haris Javits elmacken eller konkurrerande stora nätverk i bygden och ta den här gamla 50 kilowatts laddaren ifrån. Har de kvar den där Gislaved Energi eller?
Jo, men den är kvar och den fyller faktiskt en funktion då de tillhandahåller Chademo, så att vi har en del Leaf, framförallt Leafåkare som
de får ta Chademo.
Ja.
Det funkar ju 50 kilowattare eftersom Chademo inte tar mer än 50 kilowatt i Sverige eller Europa.
Det kan ju vara syfte att ta en 50 kilowatts laddare om du har tänkt att du ska stå och om det tar en och en halv timme eller en timme och handla på Willys, då kan det vara syfte att använda den där, givet då att det är naturligtvis billigare att ladda hos dig. Poängen är i alla fall att allting det här handlar liksom om någonstans att vi förväntas vara bättre än så här. Och det som är synd också med för Nio, jag menar ET5 Touring har säkert andra saker att slå ner på, och framförallt så kan det också vara intressant att prata om just hur vi förvärmer vissa bilar och sånt. Där handlar ju egentligen, halva artikeln handlar om den här huruvida den här laddaren är funktionsduglig eller inte. Så att där kan man bättre, trots att man är dansk då. Då är det ju så att vi i Malmö, vi har ju licens att vara lite Danmarks dissare. Det är lite vår själ då. Men i det här fallet syftar jag på att det är ett land som knappt byter till vinterdäck, Danmark. De har inte så mycket kyla så att säga alltid. Men nu var det varmt. Nu var det kallt här.
Jag vill bara också säga det att Nio har ju faktiskt gjort helt rätt i sin mjukvara här. Att de kan förvärma när du navigerar till en laddare. Men de har också en knapp för manuell förvärmning. Så att de ska ju inte ha skit för det här.
Nej, det ska de verkligen inte ha. Däremot så kanske den som lämnar ut bilen till den här journalisten inte hade den genomgången.
Det är mycket möjligt, det vet vi inte.
Så kan det vara.
Det är roligt sen för att han fortsätter ju berätta att han har laddare hemma, och det är ju så han också har fått fram förbrukningen. Att han har, kollat hur många kilowattimmar han har laddat bilen.
Aj då.
Och konstaterat att ja, men slut är på de milen han har kört. Så att det är ju inte heller ett korrekt sätt att få fram en förbrukning. Och igen, Harris, varför är inte det ett korrekt sätt att få fram en förbrukning?
Jag vill ju bara backa bandet lite grann och bara liksom hela den här grejen kring elbilen kontra, många är ju vana vid fossil och vi är uppvuxna med det, men hela min, dels är det väldigt kul att vara med här, men framförallt tycker jag, kan man sprida lite grann kunskap kring det här, hur elbilar fungerar i olika scenarion, så är det någonstans som är liksom mitt syfte att vilja synas och höras lite grann här. det är ju så här att en fossilbil presterar ju nästan konstant oavsett vad vi har för väderlek ute. Alltså mer eller mindre, det är ju små avvikelser. Men har du en batteribil så är ju batteriet mycket, mycket mer beroende av yttre omständigheter när vi pratar laddning och de här bitarna. Och där är det ju liksom, även om vi är en nischad podd här så kanske man liksom kommer ut så småningom till allmänheten. För att jag ser ju när man tittar på, när man analyserar datan från stationen så ser man att det här är ett problem. Folk liksom behöver lära sig det här. Det är, jag säger inte att alla inte kan det. En del är jätteduktiga. Men kommer du in med en iskall bil och vare sig det kanske jättehögt upp i state of charge att du anländer med 70-80% eller att du kanske kommer med 10% men du har bilen har kylt av hela natten, så förstår folk inte riktigt varför. Och det är det här liksom man behöver få ut den här kunskapen både bland de som håller på med det här professionellt, journalister och så, men även allmänhet. För att svara på din fråga då, Kristoffer, det är ju så här att när du laddar AC hemma så har du en del laddförluster då. Och framförallt så sker ju en del av laddförlusterna i så kallade OBC-enheten, alltså onboard charger som det står för, som alla elbilar har. Där den behöver konvertera då växelström till likström som batteriet ska. Så där sker en förlust och sen så har vi då också kring utrustning i bilen som behöver vara aktiv. Många gånger är ju OBC-enheten vätskekyld, vi har pumpar som rullar så att den inte ska bli för varm. Och en del andra saker, till exempel att man underhåller också 12-voltsystemet i bilen medan den laddar högvoltsbatteriet. Så därför får du en högre energiåtgång än ditt kanske nominella värde på nettokapaciteten som tillverkaren säger när du AC-laddar bilen. Så därför blir det, om du slår ut det ser det ut som att förbrukningen är ännu högre när du gör på det sättet.
Ja, ett bra exempel på det är, jag var i Tibro här i veckan med min BMW i5 som jag åker just nu och AC-laddade. Och när jag kollar på i BMW-appen sen hur många kilowattimmar jag har laddat så har jag laddat 85 kilowattimmar. Men nettokapaciteten i det batteriet är ju 81 kilowattimmar.
Precis.
Och jag hade 10-11% kvar när jag startade laddningen. Så det är en matte som inte funkar om det inte har varit någon form av laddförluster där också.
Exakt. Sen är det ju så här att det här med värme i AC-kablage och så är ju visst, det är klart att det försvinner lite grann där, men det är inte så mycket som man tror som försvinner i själva kabeln, utan det är mest kringutrustning och OBC-enheten.
Och där tror jag att vi var klara med att dissekera den artikeln. Jag har själv bara kört 9E5 Touring och i september en fin solig dag, så att jag kan inte säga allt för mycket. Och då var det väldigt mycket gasabroms för ett ny bil. Då är förbrukning inte relevant på den. Så att jag kan inte säga mer om just 9E5 Touring, men jag håller inte med om testmetoderna på den artikeln. Du säger att det är kris på Volvo, Peter.
Ja, nej, inte jag möjligtvis, men andra gör ju det. Och det har ju varit tecken, alltså det vill säga att vi har ju fått in journalister och har fått in rätt så mycket mer orosanmälningar, kan man säga så, angående Volvo och framförallt då EX90-utvecklingen där. Att det har varit stundtals, gäller att välja sina ord här liksom lite så här, för man vet ju inte riktigt, för att ibland är det inte med journalister, det också, men med tekniker och sånt där. De kan vara väldigt dystopiska. Det är så ibland med utvecklare. Så här, ja, men kan du fixa den här funktionen? Den är svår. Alltså, det vet jag inte. Alltså, det kommer ta lång tid. Jaha, hur många timmar då? Men 3 timmar kommer det ta. Jag bara, ja, kör. Och ibland kan liksom, man applicera det där på ingenjörer och sånt i stora projekt. Jag menar, vissa industriprojekt, så som utvecklingen av en liksom Volvos flaggskepp. Volvo är Sveriges största arbetsgivare. Det där är nästan som ett infrastrukturprojekt. Det är så mycket människor inblandade. Det är så mycket utmaningar. Och det är så viktigt och sådär. Så man kan liksom inte, det är svårt att bedöma det här med vad som är sant och vad som är oro och sådär. Men det har pratats om att det är folk som har varit så oroliga liksom att det här projektet kan kapsejsa. Att EX90, att man inte får ut den. Att det inte är säkert att man någonsin kommer att göra det då. Hette det då ett tag. Och man har ju inte fått ut den ännu, även om den, till mig sa de på mässgolvet här på EKR Expo Göteborg att den ska börja produceras vecka 22, och det är väldigt specifikt. Så att det känns väl som att det någonstans, det kommer komma en bil. Problemet har varit arkitekturen på den, att man har, som jag förstår det, kanske för få centraldatorer som ska göra för mycket då. Och att det helt enkelt inte riktigt, det blir för mycket för bilen och den fungerar inte som den ska. sådär. Så att den har ju varit tekniskt klar när det kommer till liksom konstruktionen länge. Men just att man inte får ordning på det digitala då, allt som ska styras i bilen. Att man blandar för mycket funktioner på få centralenheter då, centraldatorer. Nu senast här i 12 januari, den uppdateras den 14 januari då, så är det Dagens Industri här som säger här att Geelys tålamod prövas, stora värden på spel. Och att aktien går ju väldigt neråt här för Volvo. Volvo har ju fördelen att det säljs rätt bra av andra bilar. Problemet är ju Polestar. Där Polestar är så beroende av andra. Polestar är ju beroende av Volvo för att få ut Polestar 3. Och man är beroende av... Du är beroende av andra för att få ut Polestar 4 då. Som i och för sig då är på G här. Men Polestar 3 är ju en dyr bil. Och ska generera mycket intäkter också. Och den är ju svår. Och efter att denna artikeln skrevs här av... Dagens Industri om att det sägs att Geelys tålamod börjar tryta med Volvo, så gick ju SCB ut och värderade Polestar till 0 kronor i princip. Alltså det är ett skruttbolag. Problemet här är ju att Volvo har enorma fordringar på Polestar. Polestar-bilarna då, Polestar 2, de tillverkas i Volvo-fabrikerna på kredit egentligen, sägs det. Sen samtidigt så anledningen att Polestar då går så dåligt är ju att man inte får ut Polestar 3, och det ligger ju på Volvo där mycket. Så det är ju en jävla röra. Polestar har ju bytt ut delar av chefsledningen där och även styrelsen här och sådär. Thomas Ingelett har fortsatt förtroende, men övriga här försvinner. Så både finanschefen och försäljningschefen byts ut då. Det känns inte bra i magen helt enkelt vad som händer på Volvo. Vi ser Volvo som en så självklar grej här i landet. Men det finns rätt många andra biltillverkare som har rätt så mycket mer modeller.
Jag kan bara flika in lite snabbt utan att vara jätteinsatt i det här Volvo-caset, Peter. Men det är ju så att omställningen till elektriska fordon och Volvo har ju varit ganska så tydliga med att man ska vara all-in elektriska fordon. Och det är klart att omställningen kan vara smärtsam på många olika sätt. Så att vi får väl se hur det här utspelar sig. Men jag tycker att Volvo har rätt strategi framåt. Sen så ska det genomföras om man ska få ut bilarna på vägarna, så att säga. Så att det är klart att det finns utmaningar.
Volvo är ju en mer stabil i det här, och Polestar är ju den som är lite mindre stabil. Polestar är ju intressant på det sättet. De bränner ju enormt mycket pengar bara för att ha en bilmodell.
De vill ju inte ha en bilmodell, de vill ju ha flera.
Mm.
Och där är vi ju fortfarande hösten för Polestar 3. Det ska bli intressant att se nu vad Polestar 4, när den planeras gå ut till kunder. Den ska ju presenteras här på E-Car Expo i början på februari. Priserna har vi redan fått och bilen levereras redan i Kina till kunder. Så att den borde nog kunna vara Q1, Q2 tänker jag.
Mm, det kan det vara. Får vi se om den är någon... Det är också en modig bil det här. Saknar bakruta.
Jag tror inte att det är en jättegrej. Jag tror att det här blir en ganska bra efterträdare till Polestar 2. Det här ska ju vara lite mer... Alltså, jag har ju kört Seeker 001 och även om det finns saker att klaga på i den bilen, så kvalitetskänslan och själva att åka den bilen och köra den bilen är ju jättetrevligt. Och Polestar 4 är ju, ska ju vara lite mer sportig, men annars så ska det ju vara samma bil. Det ser jag fram emot.
Det kan vara en spännande efterföljare till Polestar 2. Polestar 2 är ju dock en... För mig så är det ju inte riktigt samma målgrupp kanske.
Nah.
Även om det någonstans kunde vara det. Så, men Polestar 4 känns, Polestar 2 känns mer som att okej, ni har de här valen. Ni har ID4, ni har Tesla, ni har Polestar som tjänstebil här. Välj vilken ni vill ha liksom.
Lägger du Polestar 2 som en mellansub i familjeklassen?
Nej, jag lägger den som en sån här klassisk tjänstebilsval. För du har liksom... Vi ska ställa om Harris. Det tror att du nickar här nu. Jag är ute lite på Harleys, men du får gärna flika in. Jag har hört liksom... De här valen har varit så liksom klassiska då. Liksom att vi har liksom tjänstebilsavtal här. Ni får välja mellan Volvo, Polestar. Ni får välja mellan Volkswagen. Ni får välja mellan Tesla liksom. Och någonstans så... Lite beroende på familjesituation där, så har man ju varit lite olika där då ju.
Sen så, nu pratar vi mycket från ett bilperspektiv, men många, alltså vi ska komma ihåg, jag tror jag har sagt det innan, men många arbetsgivare i i landet, där tittar man ju på men vilka har etablerade servicenät, vad har vi bra liksom, historik, vad har vi handlat innan, hur fungerar det? Och då är det ju så att serva en Polestar 2 och både hämta ut, det kan du göra nu inom Volvo-handeln, de har ju möjlighet, och där känner många tjänstebils, liksom, både leasingbolag och bolag som erbjuder tjänstebil till sina anställda, känner sig trygga med hela den grejen. Men det är ändå Volvo, det är ju liksom basen i fordonsindustrin i Sverige, och där känner man sig trygg. Därför så är det många gånger på det sättet. Det är ju den pucken som många nya som etablerar sig på den svenska marknaden. Det är där många gånger utmaningen är. Det är inte med nödvändigtvis att det är något fel på bilarna eller någonting annat, utan det är liksom den här liksom det arvet man har med sig, så att säga.
Och här då ska Polestar 4 in då som en ersättare till Polestar 2. Vad tror du om det, Kristoffer?
Ja, alltså Polestar kommer fortfarande ha hela sitt nätverk där, och Volvos handlare som kör Polestar idag kommer fortfarande ta hand om Polestar 4 där. Det är ju en bra mycket dyrare bil. Vi lägger ju på 250 000 kronor på priset, minst. Om priserna som Skatteverket listar är korrekta, eftersom Polestar själva inte har nämnt några priser än.
Jag ser ju Polestar 4 som en bil som jag har kunnat attraheras av. Lite större, lite, men samtidigt ingen box liksom. Mm. Men jag har extremt svårt för digitala backspeglar.
Ja, fast det är inte digitala backspeglar. Det är ju bara alltså, själva mittenspegeln. Du har ju vanliga backspeglar.
Är inte den backspeglar?
Den heter väl inte backspeglar?
Den heter inner backspegel, Peter.
Ja, tack. Jag har jättesvårt för... Då tar... jag ger den rätt där, Kristoffer. Jag ger den rätt där. Jag har jättesvårt för digitala inner backspegel. Singular.
Det ska bli intressant att se hur de har gjort det, för jag tycker att Renault Megane gjorde det jättebra. Där var jag supernöjd med det. Nissan Ariya var jag inte helt lika nöjd med.
Nej, det är Ariya som jag framförallt har provat.
Jag håller med, jag har ju haft två Nissan Ariya med den här digital backspegeln, och jag har åkt alla mina, jag har ju kört drygt 6000 mil då fördelat på två Ariya, och jag har haft en avstängd konstant, och haft den som i ett vanligt läge där du har vanliga spegeln som faktiskt går, och då har du ingen liksom, du har inte ont av den här digitala backspegeln.
Nej, men jag tror att Polestar 4 kommer sätta mer Polestar där de hör hemma. Polestar 2 var en bil för att få ut någonting, men det är inte det segmentet de vill vara i.
Ja, så är det säkert. De måste hitta ett segment, och dyr att tillverka då först någonstans, låga marginaler. De måste hitta sin marknad, det är ju en sak som är säker. Det som jag gillar med Polestar 4 mer än någon annan Volvo Polestar-bil, vad kan det vara, tror vi? Alltså, ni har ju inte lyssnat på min ni har inte sett min senaste TikTok, det hör jag ju. Den har då horisontal skärm.
Mm. Jaha, ja men det vet jag. Det visste jag inte att det var det.
Jag avskyr vertikala skärmar.
Man kan ju titta på interiören i Seeker 001, och så kommer interiören i Polestar 4 se ut. Eller så ser den ut. Det är annat materialval. Till och med stolarna är likadana.
Inte samma guldiga... Vi slipper roséguldet då, om man inte gillar roséguld.
Polestar 4 satsar ju mera på att det ska vara lite mer skandinaviskt, så det är mycket grått, mycket tyg.
Ja. Det som jag är orolig då över är ju ADAS-systemen. Att det är, om det kommer direkt ifrån liksom Geely-hållet, mycket pip och pling och avåkningar i snö då uppenbarligen. Med tanke på din video om Seeker 001.
Ja, det är... Jag vet inte vad jag kan eller får säga just nu, men det kan bli spännande i slutet på februari, början på mars kanske.
Kan det bli en liten cliffhanger där från en mer initierad person än mig uppenbarligen. Vi ska väl prata lite om att Tesla har sänkt priserna här.
Ja, de annonserade ju ut här i veckan att, det är väl oftast på Facebook man ser det här, innan Tesla hinner skicka ut ett pressmeddelande, att Tesla Model Y har sänkts med 55 000 kronor. Det är ingen dålig sänkning. Tesla jobbar ju inte med kampanjer på, liksom sommarkampanj på det här priset, utan de jobbar ju mer med räntekampanjer. Så priserna är oftast det som är, liksom. Sen kommer de och gör prissänkningar på 55 000 nu. Förra året så var det 150 000 kronor. Och just nu så kan du få en Tesla Model Y för, vad är det? 535 000 kronor eller något sånt här. Inklusive den här avgiften som Peter upptäckte för något år sedan.
Just det. Ja, eller tog upp i alla fall alla upptäckte vad de skulle köra. Det är därför alla priserna alltid slutar på 170 kronor i slutet. 534 170 kronor. Men det ska ju sägas att den bilen som sänktes med 150 000 där för ett år sedan, det var ju inte samma modell då som sänktes med 55 000 denna gången. Utan det var ju den som sänktes så hårt var ju Model Y.
Long range.
Nej, då var det ju standard som hade den stora sänkningen. Den blev ju billig. Och nu, nu fick ju Long Range den stora då, 55 000. Runt 40 000 var ju sänkningen då på standard range, Model Y. Och det är Model Y vi pratar om här nu, helt enkelt. Och detta är då inte så stor skillnad jämfört med vad bilen kostade för ett år sedan. För det är inte så att de först höjdes med 130-150 000 och sen, förlåt, sänktes med 130-150 000. Och sen så sänktes de ytterligare då 55-40 000. Utan priserna har ju höjts under året. Så mellanskillnaden där någonstans liksom mellan vad de kostar nu jämfört med samma period förra året, som jag tycker ändå är en ganska sund jämförelse, det är alltså 10-15 000. Så de har blivit 10-15 000 kronor billigare än jämfört med förra året.
Peter, jag tror inte att det är lite grann så också. Man vill egentligen driva vidare på den här vågen som man har byggt upp över hela Europa under 2023. Att Model Y har haft fantastiska framgångar i försäljningen. Man vill liksom ånga vidare där under 2024 och man liksom gör det som en marknadsföringsgrej. Men man vill också få öka volymen och helt enkelt se till att fler kunder väljer Tesla-bilar. Det är i grund och botten det är marknadsföring vi pratar om.
Det är i grund och botten marknadsföring. Och det som är viktigt för mig då när jag tog upp det här, det handlar ju om två saker. Nummer ett är ju inte att skrämma ihjäl de stackarna som precis någonstans köpte någon Tesla där för något år sedan och nu bara, oj, nu har det gått ner i pris. Utan liksom belysa det. Nej, e-Tesla var inte så himla mycket dyrare än vad den kostar nu. Och därmed så är ett andrahandsvärde har inte plöjts ner i diket. Så det kan vara lugna. Däremot de som köpte en bil här nu för en månad sedan, där är ju naturligtvis en större diskrepans. Det ska ju sägas att de som har köpt bilar för, alltså man har ju 2 veckors reklamationsrätt oavsett enligt distansköplagen då. Så där kan man ju faktiskt lämna tillbaka bilen, plocka ut en ny. Kan ju vara, jag vet inte hur de agerar i det sammanhanget om de säger att men vi krediterar beloppet istället för att hålla på och rodda med nyförsäljning och så vidare. Det finns ju såna här historier då om att om man reklamerar eller så att man helt enkelt enligt distansköplagen ångrar sin bilköp. Får du inte sen beställa en ny bil från Tesla? Och är det så, och det faktiskt är så på riktigt, och det bara rykten, då är det ju ytterligare någonting som någon myndighet måste kolla på. För du kan liksom inte bli straffad för att du utnyttjar dina grundläggande konsumenträttigheter. Då. Det andra som jag liksom också vill belysa, det är ju att förstå att Tesla jobbar ju med de här cyklerna. Att de sänker priserna ganska stort. De kan gå ut då som en marknadsföringsgrej. Men sen så höjer priserna under året sen. Har man traditionellt sett gjort. Till detta är det ju, behöver vi också lägga till att de har ju en sjuk räntekampanj på 1,99%.
Men är det inte också så att de använder priset för att se till att de har en bra balans i leveranserna? Det har ju varit ganska kort leveranstid på Tesla Model Y nu, vilket betyder att de har bilar i lager, de får inte iväg lika många bilar som de fick tidigare, och då ser de till att dumpa priserna och få ut fler bilar. Och sen när leveranstiderna blir längre så höjs priserna. Det är ju ofta så man kan se det. Nu med tanke på ekonomin i världen och så vidare, bilinköpen är inte det som folk prioriterar. Då är det inte lika många som köper en bil, och att sänka priserna är ett sätt att få tillbaka lite volym.
Jag vet inte om Tesla saknar volym, men det är klart att de är ju väldigt dynamiska på det sättet. Men de har ju någon sån här, de har ju verkligen såna här intressanta rushare då vid kvartalsslut, och det var ju helt galet där ett tag liksom att de skulle ut bilar. Men det involverar ju också att de kan pressa sin personal på ett sätt som ingen annan biltillverkare skulle kunna göra. Och det är ju problematiskt ur ett annat perspektiv så att säga. Det åsidosätter ju konkurrensen framförallt då på ett sätt att man kan driva sin personal på ett sätt som ingen annan kan göra. Och sådär. Så att det, oavsett det så, och det skapar ju liksom en osäkerhet för de som köper bilen. Vågar köpa en Tesla-bil. Skapar också en osäkerhet. Tesla är inte så populära att byta in hos återförsäljarna, för de vill inte ta in Tesla, för de vill inte sitta där helt plötsligt med 10 Teslor som helt plötsligt har förlorat, minskat sitt marknadsvärde över en dag med 50 000 kronor styck. Liksom. Och det finns inget fel, rätt och fel i detta. Jag om någon kan tycka att det är spännande med liksom, lite distribution här i branschen. Jag vill bara att man ska förstå att det är så Tesla fungerar. När man köper en Tesla-bil så att man vet med sig det, så man inte känner sig lurad eller förvånad att någonting sker.
Precis, om inte annat så har ju den traditionella bilhandeln i Sverige lärt sig det, de som har bytt in Teslor historiskt och tagit den risken så att säga. Då det är ju liksom, man är ju väldigt försiktig så att säga. Och det är en strategi som Tesla har såklart. I ena änden så vill man jaga volym på nyförsäljning, och sen så i andra änden så kanske man inte riktigt tar hand om andra ansvaret på det sättet, utan man förstör lite för sig själv bakåt. Och det är en strategi som de har valt att göra på. Om det är rätt eller fel kan inte jag säga här, men det är tydligen så, det är ju uppenbarligen så de vill jobba.
Men samtidigt så, de jobbar ju inte med priskampanjer. Jag menar, jag går in på Volkswagen.se här nu och så kollar jag på en ID.3 Pro Performance Edition, har de satt ihop någon möjlighet här nu. Den har ett ordinarie pris på 535 000 men har ett kampanjpris på 460 000 kronor. Det är ju så som många traditionella biltillverkare också väljer att jobba, att de sätter ihop en annan bil med lite annan typ av utrustning utöver det som är standard, och så sätter de ett kampanjpris på det.
Vilket ju också är problematiskt.
Det är ju samma sak egentligen.
Det är jättesvårt att veta sen vad är det som, när man ska köpa en begagnad bil, vad ingick då, vad var det för kampanj? Alltså, det behövs.
Så här, alltså, jämfört med det så tycker jag att Tesla gör på helt rätt sätt. Sen blir det ju, får ju Tesla så mycket mer medieuppmärksamhet när de gör någonting sånt här än om Volkswagen kommer ut med en kampanjpris på en ny konfiguration.
Utifrån min gamla bakgrund i bilhandeln så kan jag säkert säga, för när man gör sådana här editionbilar och så man gör kanske en tillfällig kampanj och sådär, och det har jag ju liksom, min erfarenhet där är att de här editionbilarna sen när de kanske blir 2-3 år gamla, de drunknar ju de andra vanliga bilarna, så att man liksom, marknaden glömmer av att de har varit billiga, så att de åker lite räkmacka på de här övriga bilarna och därmed också behåller ett bättre andrahandsvärde än vad de kanske skulle gjort.
Så det du säger är att man ska köpa en editionbil?
Nej, det får man välja hur man vill göra själv. Men så har det historiskt varit. En editionbil har varit liksom väl bevarad rent ur ett andrahandsvärdesperspektiv mot en ordinarie bil. Och så liksom marknaden glömmer av det där efter 2-3 år att det var faktiskt en editionbil som var sänkt med x antal tusen kronor.
När det kommer till Volkswagen-gruppen så tenderar ju till de här editionbilarna eller de här kampanjerna tenderar ju till att vara priset för vad bilen egentligen är värd.
Ja, jag sitter och tittar på en annan edition här nu med på en ID.3 där de har keyless access, lite LED matrix och massa sådana grejer som man vill ha på sin ID.3. Ja. Ordinarie pris 603 000, kampanjpris 512 000. Och nu tycker jag ju att 512 000 för en ID.3 är för mycket pengar redan från början. Ja. Alltså, så. Men ska man ha, är man sugen på en ID.3, då ska man nog ta det där paketet. För då får man liksom mycket klart.
Precis.
Eller så går man in på Blocket och köper den för 300 000 istället.
Ja, exakt. Det där är faktiskt jätteintressant. ID.3 börjar ju liksom gå upp till att vara det bästa begagnat köpet runt 300 000 på Blocket just nu. För du har liksom de här, du har ID.3, du har BMW i3 och sen har du liksom Nissan Leaf och Zoe typ.
Ja, fast de ligger väl mer på 200 000 stäcket.
Mm. Men allting är under 300 000 även om det är 200 000. Jag skulle ju hellre köpa en ID.3 för 300 000 än en Renault Zoe för 200 000. Jag skulle inte ens ta emot en Nissan Leaf om jag fick en. Ska jag säga.
Tycker Nissan Leaf är onödigt mycket skit. Jag tycker det är en ganska trevlig bil. Den är stor och rymlig. Perfekt för att få till ha som andra bil och skjutsa ungarna till dagis med och så vidare. Jag körde en BMW i3 här för ett par veckor sedan. De där självmordsdörrarna som finns på den bilen, det är ju en jättecharmig bil, men den är ju inte praktisk. Det här är ju Nissan Leaf, en bättre praktisk bil.
ID3 är en fin bil, alltså ID3, jag hör ju vad ni säger.
Jag håller med Kristoffer där. Jag har haft två Leafar i familjen. Och Leafen är underskattad. Den gör sitt jobb som en bra stadsbil. Och även faktiskt längre resa. Jag har faktiskt kört Leaf upp till Sälen med takbox. Det var några år sedan.
Snyggt. Alltså jag är faktiskt min sån käpphäst. Jag respekterar inte Chademo.
Nej, men om man aldrig använder Chademo som andra bil där du ska behöver åka 5 mil varje dag för att hämta och lämna ungar på ishockeyträning och gud vet allt vad det är. Du behöver liksom ett bagage där du får plats med saker och ting, alla träningskläder. Då är Leafen perfekt. Så här, ja, visst, den har enfasladdning.
Ja, enfasladdning också. Fy fasen.
Du har ju åkt 5 mil. Om det tar dig
2 timmar eller 4 timmar att ladda bilen, det är strunt samma för du sover.
Så här va, det finns ju folk som har fått för sig att jag har några så här, negativa emotionella kopplingar till Tesla och därför rapporterar som jag gör och liksom använder starka ord. Jag kan säga att de enda så här konstiga, negativa, emotionella kopplingarna jag har och när jag pratar liksom, om jag skulle liksom rapportera någonting om denna bil, då måste man liksom fundera lite. Nej, men S, han är lite tokig runt det här. Det är inte Tesla utan det är Nissan Leaf. Jag har alldeles för konstiga negativa emotionella kopplingar till den här fruktansvärda bil. Den enfallsladdning, Chademo, den har ju systemet som vi för sig fick se i Nissan Aria. Jag är ledsen, jag måste få ha ett hatobjekt.
Den har Apple CarPlay.
Åh oh, fan, ja men då är det lugnt. Ja men då tar jag den.
Vi ska inte fastna på Nissan Leaf, men jag har full respekt för din tanke Peter, men det är faktiskt så här, och det är faktiskt så här att Nissan Leaf har dratt igång en stor del av elektrifieringen redan 2012 när den kom. Där det i princip fanns ingenting annat. Vi har liksom en Nissan Leaf mycket att tacka i hela den här resan där vi står idag bland de traditionella tillverkarna.
Men ska man köpa en Nissan Leaf så ska man se till att det är den uppdaterade versionen efter 2018. För den är faktiskt okej. Den här gamla, den hade väl till och med luftkylda batterier och sådana saker. Så.
Ja, men det har den nya också. Passiv. Den senaste har inte vätskekylda batterier.
Oj då. Det den har däremot, wow. Det är ju vehicle to grid redan från början med Chademo. Nu finns det ju inte sådana, eftersom jag ska gå och köpa en Quasar 1 liksom Chademo-kontakt DC-laddare hemma för att du har Nissan Leaf och den kostar då 50 000 den här laddaren. Och när jag säger laddare så menar jag också laddare, inte laddbox. Den är ju så att säga en hel jädra laddare helt enkelt. Nej, Chademo-historien. Och som du då kan vända och skicka tillbaka strömmen ifrån bilen ut i huset. Det är häftigt liksom att Nissan Leaf var först och övriga nu börjar liksom prata om det. Men det är min käpphäst. Låt mig ha den i fred helt enkelt.
Jag respekterar din åsikt, men du har fel.
Jag tänkte man skulle göra en sån här, vi är överens om att vara oense eller sånt där.
Precis.
Oavsett det så är det ju spännande med att ID3 nu, som ju någonstans också är en annan bil som vi faktiskt får ge. Den har ju också många issues, den bilen. Framförallt att de här bilarna som säljs begagnade nu ser ju ut som de inte borde göra. För att ID3 bör ju se ut som ID3 gör numera från med årsmodell 2023. Det är häftigt att det kommer ner lite såna här kompetenta bilar. Jag menar, vi har ju kompromisser på både i3, BMW och Renault Zoe och Nissan Leaf. Det får vi väl ens om. Och ID3 är ju klart också en kompromiss. Men där någonstans börjar det liksom... Det börjar bli mer riktig elbil där. Så kan jag tycka. Även om den hade ju hemskt gärna fått ha förvarmning. För då hade den ju varit batteriet. Då hade den ju varit en helt okej vinterbil också. Men jag tycker det är spännande att de kommer ner på den prisnivån i alla fall.
Och ska vi gå vidare till Tesla då? För det har vi inte pratat något om i det här avsnittet. Tesla är ju som sagt i bråk med IF Metall som många av er vet. Och där har vi fått lite uppdateringar och då lämnar jag över till Janne Esse, vår reporter på plats.
Janne Esse, ja. Ja, tack. Tack Kristoffer.
Det är en komplimang.
Det är inte så mycket... egentligen att orda om, vi ska strax verkligen orda om Tesla-konflikten, men just i den här nyhetssektionen här så handlar det om att Transportstyrelsen inte då slopar eller försöker stoppa det här så kallade hålet då. Det är ju jag pratade med Transportstyrelsen igår då, och de är inte jätteglada att, vad ska man säga, de är inte jätteglada att det kallas ett kryphål liksom. Det är ju inget kryphål, det är inget liksom bugg i systemet här att Tesla kan få ut registreringsskyltar. Det är bara att de är bästa på att använda de system som finns, och det hela handlar ju om att de inte kan beställa dem på normalt håll då, eller normalt sätt via så som man brukar göra, för att all post till Tesla är ju då i blockad då ifrån Seco och ST fackförbunden, och då har man ju kommit fram till att man kan använda de här temporära det är ju inte alls, utan den här funktionen för om ett skylt har gått sönder eller någonting, och den kan man liksom bulk använda. Om du är en verkstad till exempel, har ett gäng bilar som du har fått in som behöver nya registreringsskyltar, så kan du beställa dem i grupp då. Och så kommer de dit. Och Tesla gör ju detta. Gör det med bravur. Så då helt enkelt skriver de över bilarna på kunden då. Och sen så tror till och med de levererar bilarna i samband med det. Och sen så får skyltarna komma hem till kunden. Kunden här, och det är ju, skyltar kommer ju inte till nödvändigtvis till ägaren, utan den kommer ju till liksom brukaren, ett ord jag använder. Men ägaren kan ju vara finansbolag och sådana saker. Så det kommer ju till, det kommer ju till den som står registrerad på bilen. Men sen så kan ju finansbolaget, särskilt vid operationell leasing och privatleasing, så är ju de som äger bilen och sådär. I andra fall så finns det, finansbolag har ju alltid förbehåll att du inte får sälja bilen utan deras medgivande så att säga. Om det är finansiell leasing då. Finns lite olika varianter på det där också. Men ja, Tesla löser det. Tesla har löst egentligen allting då, numera. Man, vad som domstolen och sånt kommer fram till, det spelar inte så stor roll i sammanhanget längre då. Det som dock är bekymmer, det är att det, du kan fortfarande inte beställa Tesla-bilar via flitbolagen, de flesta av dem, CarPay och sådana saker. För de liksom inte, de är jättestrikta att vi förändrar inga som helst processer ens om det bara skulle handla om ett busklick och godkänna någonting, eller att det kostar liksom någon hundralapp att göra den här registreringen eller skyltbeställningen eller vad det är som liksom, någonting är det där som gör att nej, där går det inte igenom. Men normala försäljningar går igenom, och det ska också sägas att Tesla har helt slopat privatleasing och operationell leasing för företag. Hur vidare det har någonting med det här att göra, det vet jag inte. Eller om det bara har att göra med att det finns inget finansbolag som längre vill ansvara för andrahandsvärdet på de där bilarna.
Jag tror att du satt, det är helt rätt Peter. Jag tror att samarbetspartners som finns har helt enkelt sagt nej, men vi kanske pausar privatleasing och operationell leasing där de tar risken, förmodligen tillsammans med Tesla när den kommer tillbaka. Men om man lägger bort risken så blir det kanske lättare för alla inblandade.
Jag har en fråga angående de här regplåtarna. För går allting fortfarande liksom som vanligt, att regplåtarna beställs när bilen kommer in till Sverige och så vidare, och Postnord bara lägger dem på hög, och sen så beställs de här nya regplåtarna, så att när strejken väl är över så kommer Tesla få liksom tusentals regplåtar som bara skickade till sig?
Jag kan svara på den faktiskt. Det är ju så här att när en bil alltså när den kommer in och är helbilsgodkänd och är typregad, och sen så förregas den in i landet, det vill säga den får en registreringsskydd tilldelad till sig, då går det automatiskt ut en order till det här bolaget som trycker registreringsskyltar, och en skylt blir tillverkad oavsett om det är en Tesla-skylt eller någon annan skylt. Sen blir den då stoppad i logistikkedjan, så att vi har ju dubbletter nu då på alla Tesla-skyltar. Och de här, när det här släpps, den här blockaden, så någonstans så finns det ju en uppsjö av Tesla-skyltar som kommer behöva återvinnas.
Ja. Då är det Postnord som är förloraren här alltså. Lagerita kostar ju pengar liksom.
Har ni sett de här bilderna från när det alla liksom kom på att det var gratis frakt från Wish och de här från Kina. Och de bara låg i drivor, och sen när det blev avgift på det så hämtades det inte ut och så vidare. Det här är intressant faktiskt. När ni pratar, ni säger ett väldigt specifikt mening här, när strejken är slut. Vad får ni tro att strejken någonsin kommer att ta slut?
Alla konflikter tar ju slut på förr eller senare, vet du, oavsett vad det är. Sen får vi väl se utfallet här. Men det är klart att konflikten kommer vara över någon gång.
Det tror jag också.
Jag är inte säker på det.
Tror inte att det här kommer... Det kanske kommer vara det nya normala i 5 år. Men jag tror inte att vi står här om 50 år liksom, och det är fortfarande strejk.
Nej, jag tänker att man får prata lite rimlighets liksom, inom perspektiv. 5 år är väl en evighet i den här branschen, tänker jag.
Så är det ju, absolut. Men jag tror som sagt också att det här är ju någonting som kommer ta slut så småningom. Hur det tar slut, det har jag ingen aning om.
Nej, jag försöker vara lite lösningsfokuserad, och jag har ju sett och trott på lösningar här, både antingen genom att man gör liksom ett läggare på externa verkstäder och sånt, och eller att man enkelt bara liksom smyger in ett litet hängavtal med arbetsgivarorganisationen istället, och sen så skulle aldrig erkänna för någon annan knappt Elon Musk, ja, vi går det där. Nej, men vi sket i kollektivavtalet här, naturligtvis så på din order, men vi behöver hjälp av arbetsgivarorganisationen här, så vi har ett avtal med dem liksom. smyga igenom. Nej, det skulle inte funka naturligtvis, men du kan ju ha avtal med arbetsgivarorganisation istället för direkt med fackförbunden då. Men jag tror att det bara är, kommer vara liksom en kall konflikt här nu i många år framöver, där Tesla liksom löser egentligen allting.
Så ska vi gå över till lite reklam om det är så att man inte har Elbilsveckan Plus, Elbilsmagasinet, Patreon eller tidningen Elbilen Premium. Det är mycket nu. Men vi är snart tillbaka helt enkelt.
Och det kanske är dags för mig att lägga till en betalvariant också.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag är otroligt glad. Just nu känner jag att jag bara hyrde en Tesla i 3 månader och nu åker jag en annan bil. Bara väntar jag på att den där Volvon ska dyka upp också.
Eller hur laddar din BMW i vinter då? Funkar bra?
Jag är imponerad.
Jag skulle hålla med dig till viss del.
Oj då!
Jag kan bara referera. Nu har jag haft den i någon vecka här och var faktiskt ut för att den hade stått med ungefär 50% laddning när det var riktigt kallt här om dagen. Vi hade ungefär minus 22 på kvällen och sen så skulle jag iväg ungefär 10 mil. Och då hade vi ett riktigt köldhål på minus 28, minus 29. Och jag satte igång för den manuella förvärmningen då cirka 35-40 minuter innan. Och vid laddaren så hade vi, så det var en 150 kW laddare som jag åkte till och den gav fullt utslag på 149 kW. Och det tyckte jag var väldigt, väldigt bra med tanke på kyla och med tanke på hur liksom rådande situation var. Men man ska också komma ihåg att på den sträckan så var ju förbrukningen ungefär 4,5 kWh per mil. Den drar ju mycket energi såklart, men du får en väldigt bra upplevelse vid laddaren även vid extrema temperaturer. Så det är vad jag imponerar över.
Men du åker en BMW i4 nu va?
Yes.
Är det 40 eller 50?
Jag har faktiskt åkt båda. Första 2 veckorna så hade jag en 50 och nu har jag en 40. Och 40 är den jag kör. Jag fick inte ut min riktigt i tid så att jag tog en 50 så länge. Men nu har jag en 40 som jag ska ha rätt så länge. Så att det är en 40 jag har. Och jag måste säga att 40 är faktiskt trevligare att köra långt än vad 50 är. Det är lite mjukare fjädring. Den känns lite liksom lugnare och behagligare. Så att 40 är riktigt trevlig måste jag säga.
Jag åker också en BMW 40. Och sen nu så har jag BMW i5 på test den här veckan. båda bilarna har ju samma batteri.
Mm.
Det är ju nästan samma specifikationer på dem. Den ska ju ta upp till 205 kW DC-laddning. Har du sett 205 någon gång?
Jag har sett 206, Kristoffer.
Jag har sett 205 så snabbt att jag... Det inte ens telefon han fotade innan det var liksom borta. Den sjunker, den går upp dit och sen så går den ner direkt. Och jag tyckte att den gick ner väldigt fort. Det tog mig 35 minuter att gå från 13 till 80% med BMW i5. Det tycker inte jag är något jätte...
Nej, det som jag framförallt tycker är väldigt, väldigt bra, det är att den laddar väldigt snabbt till 50-60%. Mm. Sen efter det så är den ju under 100 kW. Och då tycker jag att man pluggar ur och åker vidare. Så har jag jobbat i alla fall med den. Och då känns liksom... Och har du en kort stint att du bara behöver ha upp till 40%, ja, men det går ju liksom... Du hinner knappt på toaletten innan du har 40%.
BMW har ju varit väldigt duktiga på det här med att man dels förvärmer om... Precis som Nio som jag nämnde tidigare. Man har förvärmning om man navigerar. Men också att det finns möjlighet att manuellt starta den där förvärmningen. Och det är det ju inte alla bilar som har. Och jag tänkte, nu när vi har... elmacken med oss här, någon som faktiskt kan och ser siffrorna.
Mm.
BMW har vi pratat lite om här nu, men ser du väldigt tydligt vilka bilar det är som kan man liksom se en trend hos dig, vilka bilmärken som har en bra förvärmning och vilka som inte har det?
Ja, men det kan man göra. Absolut. Och vi har ju haft det här lite grann uppe på forumet på elbilsveckan där vi har haft en tråd kring detta. Men det som står ut skulle jag väl egentligen kunna säga, det är att man ser, vi har ju pratat om det många gånger och det är ingen, man vill ju liksom inte basha MEB-bilarna, men det är ju så att MEB-bilarna, oavsett hur kunderna gör, så har de svårt att uppnå vettiga laddhastigheter vintertid, och det är ju, blir ju väldigt tydligt. Och där kan ju inte kunderna påverka så mycket, det finns liksom inget sätt att göra för kunderna för att få en vettig hastighet. Däremot så finns det ju andra bilar, vi har ju många till exempel som använder Tesla som laddar hos oss, och där kan man i dagsläget då navigera till en närstående supercharger eller slå in en fiktiv rutt så att bilen ska förvärma, och då får man ju med sig den värmen när man kommer. Och de som är duktiga på det, deras bilar laddar riktigt snabbt. Å andra sidan kan man också se de som kanske inte jobbar på det sättet, där har ju Tesla när det är riktigt kallt, det enda den gör i början det är att den värmer batteriet till en viss nivå och därefter då drar på laddningen.
Det finns ju via Sexy Buttons Commander, man behöver inte ens knapparna där, så finns det ju så att du kan bara trycka igång förvärmningen via appen där om du får köpa den. Det är ju 1500 spänn. 10% rabatt med koden Peter, för övrigt. Slank den in.
Precis.
Sponsrad länk.
Ja, det får man säga. Men det är ändå 10%. Den gör så att Teslan blir så bra som Teslan hade kunnat vara om de hade... Det finns ingen som helst anledning att Teslan inte skulle bara ha en förvärmningsknapp på skärmen.
Nej. Och det är det som jag tycker någonstans, till exempel då här med BMW, att de har dels, eftersom jag kör ju mest med CarPlay, de har satt en knapp som du kan sätta in i genvägar, bara trycka en knapptryckning, och du får också en indikering på kombiinstrumentet, alltså där du har hastighet och allting sånt, att förvärmen är igång, en väldigt tydlig symbol där det liksom står att bilen förvärmer, så att det blir väldigt tydligt för den slutkund. Och du får också en del meddelanden i den stora headuniten där det till exempel står när du lämnar bilen med låg state of charge, att när batteriet svalnar, att det kan då se ut som att det försvinner energi, men i själva verket så har batteriet bara kylt av. Det har jag inte sett någon annan bil som ger information till slutkund på det sättet.
Nej, det är ingen jag kommer att tänka på rak arm. Men jag håller med om att BMW gör det väldigt pedagogiskt. Det enda de egentligen hade kunnat göra det bättre, det är ju om de hade tagit Mercedes grej där med att visa DC-hastigheten. Mm. Men annars uppfyller de ju alla. Men jag tänker, det är ju inte alla som åker BMW som sagt. Och det finns ju många olika andra bilmärken också, förutom Tesla, BMW och MEB. Och då är det ofta när jag pratar med folk liksom att ja, men jag har ju legat i 90 i 20 mil, jag har legat 120 i 25 mil och ändå så är batteriet kallt. Är det inte varmt under färd liksom? Och där har du någon koll på ungefär vad batterierna ligger i för grader när man bara ligger och tuffar i motorväg så här?
Nej, det kan jag inte säga att jag har koll på exakt vilken, det beror på så många yttre omständigheter också, vilken temperatur vi har utomhus och sådär, men generellt sett så kan man väl säga att ligga i 120 Det räcker egentligen inte, och i synnerhet inte för de bilarna som kanske har låg inre resistans, alltså väldigt bra fina batterier och battericeller. Tar man en kanske lite äldre elbil där du ligger 120, om vi tar då Peters älsklingsbil Nissan Leaf, om du ligger med Nissan Leaf i 120 där spänningen också då kommer ner rätt så rejält, där du behöver ha höga strömstyrkor när du ligger i 120, när du har lite lägre ner i batteriet, ja, men då utvecklas det mycket mer värme. Så det är också väldigt bilspecifikt. Men på de flesta moderna bilar, ligga i 120 genererar inte så mycket värmeförluster så att du kan liksom ta vara på det när du kommer till snabbladdare. Utan man behöver ha en pedagogisk och en smidig förvärmningsfunktion när vi har kallt som vi har i det här landet. Så enkelt är det bara. Och där tycker jag att biltillverkarna har liksom nästan tänkt omkull sig själva, att man bygger in allting i navigatorer med olika, liksom, där dels saknas en del operatörer, man måste navigera på ett visst sätt, utan ge kunden en möjlighet att kunna sköta det här själv, och att vi har kunskapen om det, framförallt både vid försäljningsögonblicket men också genom hela resan, att man vet vad som händer med batteriet. Det är någonting som jag faktiskt saknar. Och tittar man till exempel på, vi har inte pratat om det här, men tittar man på Kia EV6 och Hyundai Ioniq 5 som har väldigt mycket liksom positivt kring laddning och så. Och absolut, det stämmer jättebra sommartid. Med vintertid så är det utmaning att få de batterierna varma för att ha en rejäl laddning i vintertid. Även om förvärmning och sånt finns nu, så är den inte helt enkel att använda för en vanlig slutkund.
Borde tillverkarna visa graderna i batteriet?
Absolut. Ja, men alltså jag kan bara relatera till, titta på fossilbilarna för alltså 80-talet. Då var det en del bilar som inte hade varvräknare för fossilmotorn, och sen blev ju varvräknaren standard. Det är klart att vi ska ha alltså temperaturmätare på batterier som en standard, som en del bilar har, men långt ifrån alla.
Vill vi inte framförallt ha förväntad effekt?
Absolut, så, och det är ju, Mercedes gör ju detta jättesnyggt, att man integrerar maximal DC-effekt i realtid för föraren i alla situationer, och man berättar också varför det är på det sättet. Så att det är ju, jag tror att Mercedes var först med det, och det blir ju ett sätt att liksom tala om att ett batteri, dess prestanda är ju liksom en förändringsprodukt hela tiden, den är liksom inte statisk, och det är det som är det största problemet, tror jag, att de flesta kunder som köper elbil förväntar sig att prestandan kring laddning och så i batteri är statisk oavsett yttre omständigheter, och det är det någonstans, det är det som är det viktiga här, att vi får ut till allmänheten att så är inte fallet.
Och vill man se Mercedes i hur det faktiskt fungerar, så kan man gå in på Elbilsmagasinets YouTube-kanal, för där finns en video med Mercedes EQS SUV 500 där jag pratar lite om just det här. Jag gör en lång resa ner till Kungälv och så den ligger ute där nu för den som är intresserad och ser hur det faktiskt ser ut. Men jag är förvånad över att det inte är fler som har tagit efter det här, och just vintertid, det är ju då som det är verkligen känsligt för det här med batterier, och det har ju med kemi och allt möjligt att göra. Hur kan vi lösa det här problemet? Är det liksom, ligger det hos biltillverkarna att implementera det här och göra det pedagogiskt? Och är det biltillverkarna som ska utbilda förarna på det här? Eller hur kan vi komma vidare?
Ja, men alltså, jag tror att det är en kombination, Kristoffer. Det är klart att vi måste ha bättre och mer pedagogisk mjukvara som talar om det här för föraren på ett bra sätt. Men också att man vågar lyfta den här diskussionen och berätta, ja, men det finns faktiskt en utmaning kring detta i vårt nordiska klimat, och att man är öppen med den här frågan. Inte liksom att man säger så, ja, men bilen har en deklarerad laddhastighet mot 230 kilowatt, och sen så är det 800 volts teknik och allt vad det heter. Och sen så när man kommer ut i det fria vilda, och så kanske inte man har fått riktigt den information som man borde ha fått, och då faller det ganska så platt.
Vi har ju pratat lite om vilka som funkar mindre bra, det vill säga MEB-bilarna är ju klassiker.
Men det ska också tilläggas, MEB-bilarna har ju, de har ju adresserat det här problemet, så tittar man nu på ID7an som är ute, så har de ju, skulle jag säga då, från att ha gått kanske de till från den tillverkaren som kanske har haft mest utmaning kring detta, till att ha en väldigt smidig och manuell förvärmning där man också har tiden, hur lång tid tar innan batteriet är förvärmt, och vad kan du då förvänta dig för laddeffekt. Yes. Så att de har ju verkligen gått i rätt riktning mjukvarumässigt.
Så även ID4, ID5,
ID5 och Enyaq också.
Enyaq på årsmodell 2024, och även Audi Q4 har ju förvärmning då årsmodell 2024.
Cupra också.
Jag vet inte hur det ser ut dock exakt på på Audin, om de också visar förväntad effekt och så vidare. Men vilka, hur var det med din Nissan Ario där? Den hade ju bara manuell förvärmning, va?
Ja, den hade det, och jag försökte ju använda den så mycket det gick, men där fick man ju kämpa så fort det var lite kallare. Du kunde aldrig värma upp den tillräckligt, så att de här utlovade 130 kW som är utlovat var ju svårt, så i bästa fall fick du kring 100 då. Så det är ju en enorm skillnad att liksom använda BMW här. Även om det har varit riktigt kallt, så känns ju BMW oberörd av det, just med förvärmning. Och faktum är att där finns ju också rätt så många olika effektnivåer på hur stora, hur kraftfulla de här batterivärmarna är. På Nissan Ariya, så vill jag minnas, så det här får ni inte ta med på orden, men den är cirka 2 kW effekt till batterivärmen. 2-3 kW effekt som är helt enkelt inte tillräckligt. Om man på BMW istället, där är det dels, har jag räknat ut det liksom själv och också fått det bekräftat via nätet, att den är på hela 10 kW.
Den bränner på bra där. Några då som inte gör det här är ju de här små bilarna. Peugeot E208, Opel Corsa E och Mokka då.
Alla byggde på samma plattform.
Just det. MG, ja. ZS.
MGZS har väl viss batteriförvärmning?
Den har batteriförvärmning. Jajamän, det har den. Och sätter man igång den i vettig tid så får du hyfsad hastighet i alla fall.
Den är ändå med på din undermåliga lista.
Ja, jag har med, vi ska se här, jag har med MGZS, den första generationen med 42 kWh batteri. Men tar man den faceliften som har det lite större batteriet, så upp. Vad min data säger på stationen, så klarar den kylan betydligt bättre.
Toyota och jag kan aldrig uttala det, BZ4X, vad är det vi ska säga där?
Alltså där har jag, det vet jag inte om det är, för att det är inte jättemycket sådana bilar ute, men de som har varit hos mig på den plattformen, alltså det är både Subaru och Toyota där, verkar ju ha riktigt, riktigt låga siffror vi ser på laddhastighet vintertid på de modellerna.
Ford Mustang Mach-E, det var lite oväntat.
Yeah. Ja, men jag tycker att jag kan tycka att de skulle kunna prestera bättre. Nu vet jag inte, det har du bättre koll på, Kristoffer, just hur det fungerar på, du har ju haft en sån.
Vintertid så är det ju inte någon häst som galopperar.
Nej.
40-45 minuter med en laddstolpe är inga som helst problem, och då hade jag ändå det stora batteriet som maxar 150 kW DC. Nu när jag åkte hem, när jag åkte med Seeker, så åkte jag ner till Alingsås och sen åkte jag en Mustang Mach-E Standard Range hem från Landvetter upp till Uppsala, och det var ju pest och pina. Jag kom ju upp i 60-75 kW.
Ja, och det är där de ligger ungefär. De når ju, det är i princip ingen Mustang, oavsett batteri, om det är det lilla eller stora batteriet som är...
Förvärmer den inte alls då, eller är den bara undermålig?
Den ska förvärma när man använder navigeringen till Ionity. Jag vet inte, nu har ju precis nu håller ju Ford på att rulla ut en ganska stor uppdatering till Mach-E, så jag ska inte svära på hur det är nya, men när jag hade den, då var det ju att navigera till Ionity så kommer bilen förvärma. Men det hjälpte ju inte jättemycket med en standard range, upplevde jag det som. Däremot så upplevde jag att 150 gick att komma upp i med det stora batteriet. Men då var man tvungen att navigera.
Ja, så där ja. Tesla Model 3, standard range med LFP-celler. Men gäller inte det också Model Y med LFP-celler?
Nej,
det är ju lite skillnad där. Alltså om man tittar på Model 3 då med LFP-celler, så har de ju varit tillverkade i Kina, i Shanghai-fabriken, och därmed en annan kemisk, andra celler helt enkelt, som har underpresterat, vad jag kan se, underpresterat rätt så kraftigt på vintern, och det är svårt att få värme i det batteripaketet. Men däremot det andra som du pratar om, Peter, Model Y med LFP-celler som tillverkar i Berlin, har ju BYD-celler som är fantastisk prestanda både sommar och vintertid. Och är ju egentligen den Tesla-bilen som faktiskt laddar fortast av alla Tesla-modeller.
Så där. Nu är vi på fel lista dock. Nu är vi negativa här. Okay. Nu vill vi inte ha positivt.
Jag körde ju Model Y liksom i vinterlandskap och långresa och så. Alltså, det var ju inga som helst problem att komma upp i 170 kW som den där bilen
Jag kan inte sluta prata om
Håll den tanken, Kristoffer. Vi konstaterade då nyss också att samtliga MEB-bilar ID3, ID4, ID5, Buzz, Enyaq Q4, äldre då, en årsmodell 2024. Där är, det är ju sån, alltså, om man vill ha en bil och ska köra rätt mycket med ambulerande säljare och så vidare och det året runt, då är det ju en ganska, och du ska ha en Volkswagen ID-bil eller Audi eller goda där. Det är verkligen en hård linje mellan årsmodell 2023 och årsmodell 2024, det får man ju säga. Mm. Det får man ju verkligen säga sådär. Men vi går till koreanerna då och kan konstatera att Kia e-Niro 64 kWh variant, även den nya, samt systerbilen Hyundai Kona 64 kWh, Ioniq Generation 2, Ioniq 5 och 6. Ja, vi väntar lite med Ioniq 5 och 6 här. Vi koncentrerar oss på den lilla varianterna där. E-Niro och Kona, är det avsaknad av förvärme eller är den inte adekvat, den här förvärmen?
Nej, den finns. Nu, den har inte funnits. Alltså, tittar man på den första generationen Kia E-Niro med 64 kWh batteri så finns ingen förvärme alls. Däremot finns något som heter Wintermode som man ska då sätta igång vintertid. Och den har helt enkelt för funktion att man värmer upp batteriet till en viss nivå. Men det är bara för att inte man ska ha en så kallad power limit då. Men den förvärmer inte batteriet aktivt. Så att där får man ju liksom, där finns helt enkelt ingen förvärme.
All right.
Jag gjorde ju räckviddstest med BMW i5 igår. Och då stannade jag och laddade på Ionity lite snabbt. Då hade jag en E-Niro som stod bredvid mig. Och när jag åkte, då låg den på 42%. Då hade han stått där i 45 minuter. När jag kom tillbaka från mitt räckviddstest någon timme senare så stod den fortfarande där. Då var han inte uppe i 100 utan 90 någonting. Då hade jag alltså stått där i nästan 2 timmar.
Och det är så verkligheten ser ut. Och det här är ju liksom, bilen i sig är liksom ingenting för, men det är viktigt att man har med sig det här. Ska man nyttja bilen på ett sånt sätt att man behöver liksom snabbla den ofta, då är det viktigt att ha med sig det här, för att annars så blir upplevelsen kring elbil ganska tråkig och jobbig och man liksom tycker att det här var ju inget vidare.
Men det här gäller alltså fortfarande den nya Niro EV också?
Ja, vad jag har enligt så är det så, ja.
Spännande. Nu ska vi gå in på och kolla riktigt fina vinterbilar här då. Nej, det ska vi verkligen inte. Vi ska nämligen gå in och kolla på Kia EV6 och systerbilarna Ioniq 5 och 6. Där den då är med på undermålig listan. Den var lite förvånansvärt faktiskt, Harris. Nu får du förklara dig.
Ja, och det här kommer jag säkert få en del. Men jag står faktiskt för det här, och det är för att, alltså, all ära till båda de delar, hela den här plattformen kan man väl säga. Och man ser ju nu när EV9 har kommit ut att man har adresserat den här frågan och man har lagt till möjlighet till en mer intuitiv, ett intuitivt sätt att förvärma batteriet. För att det är ju så här att det här var ju en funktion som överhuvudtaget inte fanns i EV6 och Ioniq 5 när de släpptes, utan det här kom ju med mjukvaruuppdatering ett tag senare. Och det som det bygger på också då är att man navigerar till en snabbladdare för att det här ska fungera. Men sen finns det lite ifs and buts där, och det är ju att den stänger av förvärmningen om så fort state of charge-nivån är under 20%, då kan du inte förvärma. Så även om du har navigerat till en snabbladdare och du kanske siktar på att komma dit med 7-10%, vilket kan vara vanligt då, så stänger den av helt enkelt efter 20%.
Wow, vad tokigt.
Ja. Och det är ju så de har gjort det. Däremot så är det ju förbättrat i nya Kia EV9. Så att jag tror att det här kommer säkert bli bättre över tid. Men man har ju haft väldigt höga utlovade hastigheter på både Ioniq 5 och EV6. Och det gör de ofta sommartid. Men vintertid så ser man ju tydligt att de här förarna... Dels så jag tror också att man har kanske inte... Man förstår kanske inte riktigt hur den här förvärmningen fungerar. En del som inte använder, en del som glömmer den. Och sen så står man där vid laddaren. En bil som ska kunna ta emot 230, tar emot 50 eller 40. Och sen är det liksom, det blir så knepigt därför att den kan ibland sjunka. Den håller på liksom att förvärma, men den kan sjunka i hastighet just under sessionen för att sen bumpa upp till nästa steg när batteriet når en viss temperatur. Så att det blir ju, föraren kanske undrar då, vad är det som pågår egentligen?
Det som är intressant med de här 240 kW-bilarna och 270 då på Porsche och Audi, det är ju att man inte riktigt alltid bryr sig så himla mycket om det är 150, 170, 180, 190 kilowatt liksom. Du vet, när man kommer upp i de här siffrorna så är det ju lite spela kvitta. Men det är klart, alltså fascinerande då att det är precis där du behöver förvärmningen som mest. Att du ligger lite lågt då på state of charge och ska in och ladda då, och den lägger av förvärmningen. Det var ju lite fascinerande. Jag tänker vi ska hylla lite bilar också då, och vi har ju pratat om Volkswagen ID.7 då. Har du fått in några sådana, eller du bara liksom har en allmän känsla att det här kommer bli nice då med tanke på det de har visat upp?
ID.7 kan jag inte urskilja. Däremot kan jag urskilja EV9. Vi har haft några EV9. Vi hade en EV9 faktiskt så sent som igår. Detta är ju lördag vi spelade in detta. Vi hade en EV9 igår. Och där är ju, som jag har pratat lite grann på forumet tidigare, den är ju då liksom låst på 90 kilowatt på ett 400 eller 500 volt system.
Just det, du har ju det, ja, just det.
Ja, men EV9 kan du urskilja, och det har vi sett, den liksom, den är med, så att säga. Men ID.7 går inte urskilja, vad jag har kunnat se.
Från MEB-bilarna i övrigt då? Nej, precis. Du vet aldrig riktigt vilken MEB-bil som har kommit in, va? Du kan se det på batteri, eller alla är 77 kilowattimmar batteri nu för tiden, eller?
Ja, alltså du kan inte, mot laddaren så identifierar sig en Eniac eller en Q4 eller en ID4 eller en ID5 precis på samma sätt. Jag kan inte urskilja dem via laddaren.
Nej, så där ja. Så då både ID7, eller ID7 framförallt här, att den är med på prestera väl på vinternlistan, är mer mindre anekdotiskt, mer tekniskt så att säga.
Ja, alltså där har man nu lagt, man har ju byggt in förutsättningar för kund att kunna göra det här på rätt sätt. Sen är det ju såklart som alltid då upp till förarna om man använder det inte, men det finns liksom ingen ursäkt längre att en ID.7 skulle ladda långsamt på vintern.
Det är väl någonting som du och jag får testa helt enkelt, Peter?
Ja, jag får min ID.7 här nu i slutet av januari för test då. Ganska snabb test, så den är hård åtgång på den. Annars brukar jag ha bilar lite längre än vad jag har där.
Jag fick vänta till slutet på februari om jag ville ha den i en och en halv vecka.
Ja, så är det. Men vi kollar lite då på det ska vi kalla det lite ironiska här då, att du har med Hyundai Ioniq första generationen 28 kilowattimmar varianten, men generation 2 är med på då undermålelistan. Generation 1 är med på prestera
alltså,
med.
Det måste jag ju säga. Den första, alltså Ioniq med 28 kilowattimmars batteri. Ett jättelitet batteri från den, liksom, från den tidig era av elektrifieringen. Är ju helt oberörd. Jag är rätt säker på att den inte har några förvärmningsfunktioner. Men laddar ju liksom fantastiskt oavsett vad det är för väder. Liksom utomhus. Och laddar ju liksom alltid konsekvent, det finns liksom inget, den presterar alltid den bilen. Där har vi rätt många sådana som snurrar faktiskt.
Ja, jag tänker vi börjar fortsätta med de här lite billigare bilarna. MG4 får MVG, säger jag. 64 kilowattare long range.
Den är grym,
den verkar vara väldigt, och då ska man komma ihåg att MG4 finns ju med två olika batteritekniker. Det är lite mindre batteriet i LFP, där är det lite svårare att få den att ladda fort, men det andra med NMC-teknik som är på 64 kWh verkar prestera också helt oberörd av väder, utan presterar alltid väldigt, väldigt bra.
Jag körde den ju i förra året i januari, och det var ju så här 10-80 på 27 minuter liksom, och så här vidare.
Precis.
MGZS samt Marvel R.
Precis, och det är facelift, och de har ju, delar ju batteripaket där, och där har du den här manuella förvärmningen. Använder man den med den en bra stund innan, och det krävs faktiskt uppemot en timme innan, men då kommer du upp de här två bilarna är ju inga laddmonster, men de når väldigt nära sin limit vintertid om man jobbar med det på rätt sätt.
Volvo ser ut att ha fått ordning på sitt här på CMA-plattformen i alla fall.
Ja, alltså Volvo är ju, där är ju också, man har byggt in din navigatorn, och där som jag tycker att varför vi har sett upp Volvon på att den presterar väl, det är ju helt enkelt att de jobbar ju med ett Google-system i botten där du kan ha en ganska så bred tillgång till de laddarna som finns ute i det fria, så att du kan navigera till nästa vilken laddare som helst. Du är inte låst, som Kristoffer var inne på, Mustangen är låst i Ioniq, men Volvon har ju en mer öppen plattform där du kan navigera till alla och på så sätt också få igång förvärmningen. Däremot så kanske man skulle kunna lagt till en manuell funktion som inte finns på Volvon, men de flesta som använder det på rätt sätt, ja, men då har du bra hastighet, inte, ingen snack om saken.
Ja, det är synd att det inte finns manuellt där. Ja, Mercedes levererar ju hela linjen. Finns det något att orda om där? EQA, EQB, EQE, EQS.
Ja, alltså där har ju Mercedes har gjort rätt där. Det märks att de har liksom haft utvecklingsarbetet här som har ju haft tanke på vinter liksom säsongen och nordisk klimat. Så jobbar du med navigatorn och du får också det här störet som vi var inne på innan. Du ser i realtid vad kan bilen ta emot just nu och så vidare. Så får du den här hjälpen som du behöver som förare för att kunna prestera. Och de har inga konstigheter att värma upp batterierna även när det är riktigt, riktigt kallt. Så att det presterade riktigt bra faktiskt, måste jag säga.
BMW, det är inte bara i4 och i5 här utan iX1 och iX3 också.
Ja, de har ju samma möjlighet som vi var inne på lite grann innan. Både navigatorn och även en manuell för att kunna förvärma då.
Allt som är Tesla förutom Model 3 standard range från Kina, det vill säga Tesla Model Y long range, Tesla Model 3 long range, Tesla Model Y standard range med bydd celler då från Berlin. Den är ju väldigt känslig om vi inte förvärmer och vi missar den. Det vet ju jag då.
Så är det ju. Och det är ju alltså LFP-celler generellt. Glömmer du att förvärma, ja men då är det ju men jag, där tycker jag då är det ju ett, det är liksom egentligen som att säga, ja, men jag missade ett samtal för att jag hade ljudet på mobilen. Alltså
Ja, bortsett då från att du antingen måste fake, alltså skriva in. Alltså hur förvärmer, om vi ska till dig, din laddstation, då är det ju svårt att förvärma väl. Vi har ju inga...
Ja, jag har ju faktiskt, jag har ju några förare som jag har som åker Tesla som laddar väldigt, väldigt mycket. Och det enklaste där är ju att lägga en rutt som ligger en bit bort så att den oftast klipper då Supercharge Jönköping. Men sen är det så här också att jag har faktiskt haft den här dialogen med Tesla och får vi väl se lite när det sker, men det ska bli en förändring i mjukvaran så att du ska kunna förvärma även till utomstående. Det ska bli liksom en mer öppen tanke där från Tesla, så att under kvartal 1 har jag hört 2024 så ska det kunna bli bättre där, men vi får se när det rullar ut.
Även där
det borde ju alla tillverkare egentligen köra på. Det är egentligen Volvo och Polestar som har gjort det, Renault också eftersom de också kör Google Maps som är okej där, annars är alla andra inte tillräckligt, tycker jag.
Nej.
Vi har en intressant slagdänga och det är ju Audi e-tron, även kallat Q8 e-tron, som ju inte förvärmer batteriet och inte har möjlighet till det heller, men den är ändå med på prestera väl vinter.
Precis, den är nästan lite som MG4 med long range, alltså kör du bara med bilen och du tömmer den och den verkar inte kräva några jättehöga temperaturer på batteri, så presterar den kanske inte exakt på piken, men den presterar alltid bra. Du behöver aldrig sitta med en Audi e-tron eller så nere på 40-50 kilowatt och härva, utan den reder det liksom. Så att nej, så därför får den är liksom väldigt konsekvent över hela året, tycker jag, e-tron. Har du kört med den och så där, så brukar den ladda på bra liksom.
Det här finns ju händelser när det är riktigt kallt och du inte har laddat innan då.
Nej.
Att den går ner till 70 där någonstans och är lite för mycket minusgrader, men sen andra laddningen eller bara att du liksom har kört iväg med bilen varm då. Så är det ju, men den har ju någon klimatisering så att den alltid har lite god värme på batterierna eller kyla om det är varmt ute. Så den har ju någon form av klimatisering konstant, men inte den här liksom bränna på batteriet rejält då. Men jag har sett vissa som varit lite besvikna på den här ändå, men generellt sett så går den bra då. Någonstans så är ju MG och e-tronen och de här bilarna som bara liksom är lite så allmängoda. De toppar inte, de har inte de fetaste effekterna, men de går inte heller ner. Alltså någonstans känns det ju att det är det där som det egentligen så elbilsupplevelsen ska vara egentligen.
Ja, och jag kan inte liksom, nu behöver vi dyka in på varför det är på det sättet. Men jag har förstått att en MG4 med long range batteri kräver inte särskilt höga temperaturer. Alltså särskilt höga temperaturer inne i cellerna för att den ska kunna prestera väl. Sen hur vad det har för effekter på över tid på batteri och degradering av de här bitarna. Den får jag passa på, men det är liksom fakta att vissa, tar du en Tesla till exempel som kanske då vill ha uppemot 35-40 grader i cellerna, så brukar en MG4 klara sig på 12, 13, 14, 15 grader och ger väldigt bra prestanda.
Kristoffer, hur tycker du, vad är det vi vill ha i systemen? Är det via navigator? Är det manuell knapp? Vad är det liksom den ultimata, den kompletta vinterladda upplevelsen systemmässigt för dig?
Jag skulle nog vilja ha någon form av, alltså under laddningsmenyn, att man har någon form av enklare guide på hur det här med temperaturer kan påverka. Att du kan liksom ha, du har en grön, gul och en röd, och så har du liksom röd, det är liksom om batteriet är 0 grader eller mindre. Och sen har du gul som när batteriet är 0 grader upp till 10-15 grader kanske, och sen har du grönare 10-15 plus och så vidare. Och att det är en kort förklaring på vad det här betyder, och naturligtvis också att du har graderna på batteriet och att du har möjligheten även där att trycka på förvarmbatteriet. Ska du snart ladda, tryck här typ någonting. Att bilen ger ifrån sig någon form av guide på vad temperaturen i batteriet betyder och varför det är viktigt. Jag tror aldrig att vi kommer komma undan ifrån något annat, liksom, att vi har manuell förvärmning och förvärmning via navigation. De grejerna borde finnas där absolut, men också att man har någon form av enklare guide på vad de här temperaturerna betyder och varför det är viktigt.
Det jag tycker är mest fascinerande är ju det här när vi inte vet om bilen förvärmer, att det inte finns några identifikationer på det. Att vi vet inte om vi har slagit in en laddstation i navigatorn eller om jag har slagit in adressen till laddstationen.
Nej, det misstaget har man gjort många gånger.
Att den inte vet. För ibland kan det vara liksom att som Teslan där. Ja, men vi kan inte skriva in elmacken, utan den måste placeras ut som en laddare. Och jag vet, Mercedes är också känslig för det där. Och ibland så är det så himla svårt att veta vad det är. Och det är ju, man undrar ju de som sitter och designar de här systemen. Är det inte självklart för dem egentligen? Eller Harris, vad tror du?
Nej, men jag håller med. Och det finns ju en grej till som vi inte har pratat om. Och det jag var inne lite grann på det från början. Och det är de här som... Och det, man får faktiskt... Om vi inte tycker att kunden ska göra så är det en sak. Men det visar sig att folk gör faktiskt på det sättet. Och det är att åka lokalt till en snabbladdare. Alltså man har 2-1 kilometer till snabbladdaren. Och då måste man ju få möjlighet också via appen. Eller den liksom appen som finns i bil helt enkelt. Att bortsett från klimatisering av kupé. Att du även klimatiserar batteriet. För att du ska faktiskt åka och ladda bilen omedelbart. Det ska ju vara en separerad funktion. Kupén för det är en grej, och vill du ha också batterivärme, ja, men då ska det vara en knapp för det också. För att folk vill kunna åka till en lokal snabbladdare. Även om biltillverkare och vi kanske tycker att man ska planera in det här när man kör, så är det ju så att vardagen kommer emellan och folk vill använda bilen på det sättet. Så att det är en funktion som jag inte sett någon har. Så det skulle jag ju vilja att man kan separera det via appen till exempel.
Xpeng har batteriförfärgning i sin app.
Okej, okay. Förfärgning. Det
stod förfärgning.
Jag vet.
Så slarviga. Ja. Men batteriförvärmning. Men ja. Det kräver att du har kabeln kopplad.
Mm. Okej.
Okay. Då kanske du inte behöver, ja, då behöver du kanske inte åka och ladda.
Xpeng är ju intressant där. För att i menyn när det står förvärmning så är det samma sak där. I menyn i bilen. Då handlar det om förvärmning och kupé och batteri när du ska ut och åka. För det vet du liksom, för att du måste sätta på en tid när du ska åka. Så här, det är sällan du behöver, så här, när du ska förvärma inför laddning ute på vägen, så är det väldigt sällan du ska liksom gå in och sätta in en tid där. Där i sen så finns det någon knapp som har någon skum översättning. Eller om det bara står avancerat eller övrigt eller någonting längst till höger. Trycker vi på den, då kommer vi in. Och får vi ett endaste val, det är om vi ska förvärma inför laddning. Det är alltså avstängt på alla bilar. Vilket är väldigt, väldigt intressant. För Xpeng G9 är också en bil som tenderar till att bara ladda riktigt, riktigt, riktigt snabbt. Och även om man inte har förvärmt den. Riktigt snabbt pratar vi om nu. Vi pratar ju om våra 300 kilowatt här liksom.
Nej, men jag fortsätter hävda som jag alltid har sagt. Och jag vet att Peter inte kanske alltid håller med mig här. Men ska du ha elbil, då måste du kunna ladda hemma. Jag tycker nog
Peter håller inte med. Jag är väl den som kan ladda hemma.
Ja, nej, men var det inte du som skrev någon insändare om att vi kan ju inte tanka hemma eller något sånt?
Jaha, nej, men det var att Malmö det var att Malmö var Sveriges sämsta laddstad för att vi inte hade laddare eller laddboxar och AC-laddning längs gatorna. Då menar jag ju på att vi vill inte ha laddboxar längs våra gator, för det det tar plats på trottoarerna. Trottoarerna är inte till för att massa elbilsägare ska ladda sina bilar där. Och dessutom så är det högst slitage på dem. Och det är liksom, det är dessutom så tenderar ju de laddarna att inte bli särskilt mycket billigare. AC-laddning tenderar inte att bli så mycket billigare än DC-laddning. För det är dyr infrastruktur och dyr service och dyr support och så vidare. Utan mina hårda ord till folk som bor inne i stan istället, det är kanske att fråga sig om de ska ha en bil överhuvudtaget. Ska man ha en bil överhuvudtaget inne i stan, då är det kanske parkeringshus de ska stå i. Och där kan det för fördel finnas laddare för elbilar. Sen är det ju så att om du nu ska tvunget ta en elbil fast du bor inne i stan, då är det så att vi i Malmö har några av de största laddplatserna, eller är den största laddplatsen, med några av de billigaste DC-laddpriserna där det alltid finns tillgänglighet och det är väldigt lätt att ta sig dit för Malmö, ganska liten stad. Så var resonemanget.
Som sagt, vi vill göra det enkelt att gå över till elbil, och enkelheten sitter i att du kan ladda hemma. Jag skulle aldrig rekommendera någon att köpa elbil om man inte kan ladda hemma eller på jobbet eller liksom där man ofta parkerar en bil. För att då blir livet så mycket enklare. Då går vi över till den här att det tar 10 sekunder att ladda bilen. För de här 10 sekunderna, det är alltså koppla in kabeln.
Precis, men jag håller med Kristoffer. Så här finns det ju, ska vi få allmänheten att våga köra 100 mil med sin elbil, och då krävs det här som vi har pratat om med batteriförvärmning. Det krävs ju att det sitter, att framförallt att föraren känner sig trygg med det här även på hemmaplan. Att du vet liksom att får du den här upplevelsen att du åker på hemmaplan och testar och snabbladdar. Som jag tror att många nya elbilsförare är lite nyfikna på. Ja, men hur funkar det här med snabbladdning och sådär?
Och det tycker jag är jättebra att man gör.
Ja, men det är det jag menar lite grann. Att man åker dit, man kanske har, säg att man har 5 kilometer till laddan. Och så får man något helt annat och det här tar väldigt lång tid. Då kanske det skapar ytterligare en oro. Ja, men vi ska inte ta den här 70-mils resan med elbil. Det gick ju sådär med den här lokala snabbladdaren till exempel.
Mm. Nej, det kan jag väl delvis hålla med om. Samtidigt så tror jag också att det har någonting. Jag tror att det kommer är någonting som man kommer lära sig allt eftersom. Och du har haft den här upplevelsen och inte alls nöjd, och så pratar du med din granne som och berättar att men den här bilen laddade ju bara i 25 kilowatt när jag åkte och testade på en laddare här. Liksom. Då kan kanske den här grannen berätta för dig varför det var så.
Det är dit jag hoppas att man kommer, men jag tror inte att vi är riktigt där. För att vi ser ju att det är väldigt många, alltså, de som har bilen som ett mobilitetsverktyg och egentligen struntar i allt annat egentligen, så som vi pratar om det här. Där finns ju liksom inte den kanske informationen tillgänglig, eller att man liksom inte har helt enkelt inte tagit till sig, utan man bara kör helt enkelt som man alltid har gjort, och sen så förutsätter man att allt sånt här ska fungera. Men det finns lite saker att tänka på just med elbil och när vi pratar kallt klimat.
Och de tror jag är svåra att nå helt enkelt, för de går inte in på YouTube eller vad det nu är.
Nej, så är det.
Leta. Jag tror att det börjar bli dags att avsluta det här avsnittet. Jag tror att vi är säkert uppe i den 2 timmar här snart. Och vår kära, fantastiska poddredigerare Dennis Klarin har massor med jobb att göra. Då får jag tacka så jättemycket för att ni har lyssnat på det här. Och har ni några frågor och funderingar till Harris om vinterladdning, om någonting annat som vi har pratat om, så finns det forum på elbilsveckan.se. Jag heter Kristoffer på Elbilsmagasinet. Peter Esse hittar ni på Peter Esse och Harris. Elmacken finns både på forumet men också i Gislaved. Där kan man ladda sin elbil för rimligt pris. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Så får ni ha en fortsatt fin vecka, så hörs vi nästa vecka helt enkelt. Hej på er.
Hej. Hej.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Save big money at Menards. Let the fresh air in and keep the bugs out with replacement screen for your doors and windows from AdForce. It's easy to install, durable against the elements, and comes in a variety of types to suit your needs. Repair your screens today with a roll of replacement screen on sale through May 5th. And check out more great deals happening now in our weekly flyer on Menards.com. Save big.